Klarsyn med syskonbandet.
Hej och mycket varmt välkomna till syskonbandet och programmet Klarsyn som du lyssnar på just nu. Idag så ska vi få lyssna på ett samtal mellan Eva Nilsson och Tesfaye Deriba, synskadad från Etiopien. Och de ska prata lite grann om situationen där och hur det ser ut där med fredsplaner och hur situationen i Etiopien ser ut helt enkelt.
Jag heter Tesfaye, jag är 67 år och pensionär fast arbetar också. Jag är från Etiopien förstås från början och har bott här i snart 44 år. Så jag kom 1982 till Sverige från Kenya som kvotflykting. Jag har tre barn och är gift förstås.
Då skulle du kunna berätta lite om det här projektet som syskonbandet har i Etiopien. Berätta lite vad det är för organisationer ni samarbetar med och vad, helt enkelt vad de gör och hur syskonbandet stöttar dem i det arbetet.
Det är en organisation som heter BCA som står för Bartimaeus Christian Association.
Organisationens namn har att göra med Markus evangeliets 10:e kapitel, verserna 46-52. Det handlar om Bartimaeus som var blind. När han fick höra att Jesus från Nazaret var där så ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Folket som var där sa åt honom att hålla tyst, men han fortsatte att ropa ännu högre. När Bartimaeus hade kommit fram till Jesus så frågade Jesus honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Och då sa han att han ville ha synen tillbaka. Jesus sa då till honom: gå, din tro har hjälpt dig.
Den organisationen samarbetar vi med och det har vi gjort sedan 1993. Det finns en del av den organisationen som är inriktad från början för att stödja synskadade med materiella saker. Att de producerar. Det projektet var ett SIDA-projekt. Så vi hade bildat en organisation i Sverige. Ett stödorganisation för den här BCA som kallades för OMVIE. Som stod för Operation Mission for Visually Impaired in Ethiopia. Vi byggde en verkstad för synskadade där i Sebeta. Nehemia Rehabilitation and Productions Center, NRPC. Och den finns kvar, men det är BCA som har tagit över den. Från början var det tänkt som sagt att det skulle vara verkstad där man producerade då olika saker, mattor framförallt. Sålde till allmänheten, men det projektet lyckades inte. Det var mycket konkurrens. Kina var inne där med mycket billigare mattor och så vidare. Det lyckades inte. SIDA gav inte längre pengar för det, så den kunde inte fortsätta.
Vad gör de idag?
Idag, tyvärr, de har ingen inkomst. NRPC, den hyrs ut. Ja, stadens myndigheter och så vidare, utbildningsbyrån och annat. Och det finns några också containrar där de har kiosk och så där. De får in hyra, de lever på den. BCA är indelad fyra grenar. Den ena är i Addis Abeba, där de flesta synskadade troende finns. Dess enda mål är att evangelisera precis som syskonbandet. Bland synskadade, alltså syskonbandet när det började, var tanken faktiskt att han skulle evangelisera också bland synskadade och synskadade. De har 700 medlemmar ungefär. Av dessa, de flesta är i Addis Abeba. Och sen Sebeta som jag nämnde förut. Och sen finns i Walaita i södra Etiopien. Finns en grupp på 200 stycken ungefär. Västra delen som heter Guragiland. Där också finns synskadade. Så BCA, de har kontakter och de har riksmöten. När det finns konferenser då träffas de. Men annars är det var och en har lokala verksamhet med bön och körsånger och ja, andakter och sådär.
Deras inkomster för att kunna ha det här. Jag nämnde att de hyr ut de här lokalerna. Men har de några andra inkomster förutom lokalerna för att de ska kunna träffas?
Syskonbandets stöd används till att betala hyran, kontorshyran i Addis Ababa. Och sen får de bidrag av olika som hjälper välgörenhetsverksamheter och sådana saker. De hjälp som de får också inriktas bara som organisatoriskt stöd. Det finns barnverksamhet som drivs av kanadensiska pingstmissionen. De hjälper BCA med föräldrar som har synskadade barn. Eller synskadade föräldrar med barn. De kan vara seende barn också. Allting är dyrt. Allting är liksom mycket hög kostnad på mat och så vidare. Så i samband med helger som påsk, jul och nyår, då brukar de också samla pengar till enskilda. De brukar få råvaror som pasta, ris och sådana saker.
Då kommer vi in på det här med de konflikter som av och till blossar upp i Etiopien. Och då skulle jag vilja veta, vad grundar sig landets konflikter på som blossar upp då och då? Mm.
Det baserar sig på stamåtskillnad skulle jag vilja säga. Alltså man har indelat att så att man ska liksom få den hjälp i regioner eller i sin stamregion. Det finns regioner som kallas för till exempel Oromia. Där är det Oromo som styr. Sen finns ett område eller en region som heter Amara-regionen, Tigray-regionen och så vidare. Och de här är federala stater. Alltså varje region utgör då en representation till federala stater. Det finns en sån här apartheid, jag överdriver inte, apartheid liknande mönster faktiskt. Förut var tvunget att man hade på sin identitetshandling vilken stam man tillhörde. Under Haile Selassie, kejsaren Haile Selassies tid, eller efter det som var derg, som var kommunistiskt. Det var, alla var etiopier och det stod bara etiopier på etiopisk nationalitet. Men när den här regimen som kom i början på 90-talet, där hade det blivit liksom att det var tvunget att folk skulle liksom få sin identitet i första hand, vilken folkgrupp de tillhörde. Och den finns kvar, den sitter kvar. Abiy, den senaste statsministern, har försökt att man går ifrån det där. Men det är jättesvårt att det sitter i, alltså det. Det här är samma metod som kolonialmakterna hade. Även om Etiopien inte var koloniserad. Men det var ju italienarna som kom och de använde den metoden. Och de har använt det för att styra folket. Det sitter i fortfarande, det här tankemönstret. Så det kom först 91, det här som finns i konstitutionen. Det är lite faktiskt, jag känner mig skam när jag säger det, för att det är alltså, det är så det är i Etiopien. På grund av det då blir det de här konflikterna mest. Folk, de slås den ena stammen mot den andra.
Och den nuvarande presidenten eller statsministern, försöker han göra någonting åt det här?
Ja, han ofta predikar också att, och säger att vi är alla etiopier. Vi ska ha Etiopiens intresse i första hand, inte vilken folkgrupp man tillhör. Och han försöker att göra sitt bästa, men det sitter i alltså under täckmantel av stamtillhörighet. Alltså det är en maktfråga också. Det är många som skulle förlora sin makt. Hade inte varit en sån indelning. Men man försöker hela tiden.
Påverkas synskadade och grupper med personer med funktionshinder av de här stamkonflikterna på något sätt?
Inte direkt som det är faktiskt. Men på grund av lämnas standarden som har blivit jättedyrt och pengarna har förlorat värde. På den vägen synskadade och andra funktionshindrade har svårt att överleva. För att allt är dyrt. Det är jättesvårt man för att överleva del tvungna att tigga och sånt på gatan. Det går inte. Det är många som inte har mat för dagen. Och då kan du tänka dig hur svårt det är för eller som har funktionsnedsättning.
Men och finns det överhuvudtaget något välfärdssystem för personer med funktionsnedsättningar i Etiopien?
Tyvärr så gott som ingenting. Man får företräde till exempel om det hjälper när man är hos olika myndigheter. Om de ser att du är synskadad, då kan du behöver inte stå på kö. Sådana saker. Det är individer eller organisationer som är rika som hjälper på olika sätt. Det finns ingen färdtjänst, ingen socialbidrag eller socialförsäkring och så vidare tyvärr.
Vad skulle du vilja se inom den här kristna organisationen, systerorganisationen till syskonbarnet? Hur skulle du vilja se att deras framtid blev om du fick önska?
Även om det låter avlägset som det är nu, att organisationen skulle stödja sig själv genom inkomstgenererande projekt och göra olika åtgärder så att de får i längden, alltså de blir självständiga. Det är mycket tid kvar innan det blir så. För att det systemet i Etiopien måste förändras mer och mer. Man försöker att förändra landet och det byggs mycket i Addis och de renoverar gator och de försöker anpassa för funktionsnedsatta och så. Om samhället bygger mer och mer då, när det finns pengar nu, tillräckligt med skattebetalare och sådana saker, när allting är infrastruktur utbyggt och så, då kan man börja tänka för de socialt utsatta. Då tycker jag att det blir någon öppning mer och mer. Så tanken finns, men möjligheten finns inte. Man ska skapa infrastruktur och sen ska man bygga ut också skattesystemet och så vidare. Då kan man så småningom avsätta pengar för social verksamhet och så vidare. Vi har ingen, till exempel, de har ingen handikappersättning eller merkostnadsersättning. Ingenting sådana finns.
Vad tror du behövs för att det ska bli fredligare förhållanden i Etiopien?
Ja, att man avskaffar det här stamsystemet. Det är viktigt. Och alla ska känna sig som tillhörande ett land, Etiopien. Och sen fördelningen av den resurs man har kan man dela också på rätt sätt. Sen det finns vissa tillgångar. Det finns guld, kaffe, mineraler och sådana saker som man kan utveckla. För att man ska fördela dem till alla. Det är viktigt att korruptionen utrotas. Då skulle det vara bra för allt, för allting. För att det skulle komma till folket. Allt som finns, all resurser, all bra saker skulle komma till användning för alla. Och sen det här med analfabetismen, det har faktiskt gått ner mycket. Jag skulle säga att jag skulle kunna tänka mig att över 80% av befolkningen kan skriva och läsa. Alla barn går till skolan, grundskolan, som plikt. Så det blir, man försöker att göra bättringar där på landet där det är avlägset fortfarande med dålig infrastruktur, med vägar och el, elektricitet och så vidare. Det är fortfarande svårt. Man har byggt en damm som ger elektricitet, den här Nilen som man har byggt. Så Etiopien har börjat också exportera el. Så de kommer att vara självständiga på el hela landet. Man har börjat producera också mycket mat. Man importerade vete tidigare. Och nu säger staten att de är självständiga. De behöver inte importera. Och man har lyckats mycket så att man har börjat kunna producera vete 3 gånger om året. Till skillnad från bara 1 gång om året tidigare. Men nu använder jag med att man använder sig av konstbevattningen. Sakta men säkert, det finns vissa framsteg, men det är mycket kvar.
Jag tänker, jag har ju inte frågat om allt möjligt som jag kanske borde fråga om. Så nu får du gärna lägga till saker här som vi inte har pratat om, men som är viktigt för lyssnarna.
Jag vill bara säga att jag är glad och är tacksam. Det stöd som syskonbandet har gett sedan 1993, det stöd man ger, och syskonbandet och BC har varit goda partners. Vi gjorde en stor resa 2006 innan syskonbandet fyllde 100 år. Så det har kommit också i utbytesmyndation och några seende ledsagare som har representerat BCA. Vi har bra kontakt med BCA. Men nu för tiden är det bra med internet och det funkar bra. Så man kan mejla varandra, man kan ringa varandra på WhatsApp. Jag pratade med dem senast i förrgår. Så det är bra kontaktnät för att kommunicera. Det jag vill säga är att vi fortsätter att tänka på dem i våra förböner, och de hälsar alltid. Alla kan säga syskonbandet.
Du har lyssnat till Klarsyn som produceras av syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Om du vill skriva till oss så gör gärna det på adress radio@syskonbandet.se. Se solen igen.